P3 och folk känner sig benägna nu att komma ut och...
Ja, det verkar finnas en rörelse av kvinnor som i smyg har diskat gjutjärnspannorna med lite diskmedel när killarna varit borta. Men det här är en lite rolig citat i Jaws med död. Ja. Alltså saker man gör i hemlighet när ens partner inte ser. Jag kissvattnar ju min killes blommor till exempel.
Ja, just det. Med lite
för,
sånt.
För att han skulle inte tillåta det. Men när han inte är där, vadå? Men sluta. Så jävla äckligt är det inte med lite kiss.
Nej, men det är ju hela processen med att du väljer att göra det i något kärl och sen så väljer du att gå ut och vattna med det och
ut.
Hantera det.
Det här krukväxter.
Inne?
Ja.
Så det liksom osar där.
Nej.
Inne. Vad händer med vätska? Det dunstar.
Ja, men det är, alltså vet du vad?
Han bara,
fan vad mina blommor mår. Fan, vad bra de mår. Jag undrar varför. Mm. Kissvattnar i smyg utan att ha vet om det. 72250 P3 Mellanslag. Vad gör du när din partner inte ser? Vad hemlighåller du? Ni fattar vad jag menar.
Inga sådana onanera på lilla toaletten.
Nej, precis. Jag köper utan... liksom vad heter det? Hem jättekonstig porr och sitter på vardagsrumsgolvet.
Ja, ingenting sånt där.
Eller vet du vad? By all means.
722. Annars ska ju Petra Mellanslag. Varsågod med Petra Nyheter.
Tack. Och vi börjar i Polen, för den konservative Karol Nawrocki har vunnit presidentvalet där enligt den slutgiltiga rösträkningen, uppger nyhetsbyrån AP. Han vinner med närmare 51% av väljarstödet och valresultatet är ett bakslag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Minst 6 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska attacker mot storstaden Charkiv i nordöstra Ukraina, uppger regionens guvernör. Och staden har attackerats med både drönare och ballistiska robotar enligt myndigheterna. Och det ukrainska flygvapnet har varnat för robotattacker i flera ukrainska regioner under natten, däribland i Kiev. En stor polisinsats har pågått i Vasastan i centrala Stockholm i natt efter larm om en skottlossning. Och enligt polisen har skott avlossats i eller vid en port, men ingen person har hittats skadad. Och ingen misstänkt är gripen och polisen har inlett en förundersökning om grovt vapenbrott. Och vi byter ämne till att svenska Maja Stark vann golftävlingen US Open. P3. Ja, där skulle vi få höra ett ljud på vad hon sa efter att hon vunnit i natt. Men det här var i alla fall 25-åriga Maja Starks första major-seger och den första svenska segern i US Open sedan Annika Sörenstam vann 2006. Och vinsten innebär att hon kammar hem närmare 24 miljoner kronor i prispengar.
Jag hörde Maja Stark på Ekot i morse. Ja. Och det var ju verkligen tvärt emot det som... vi har brunnit för här länge, alltså det vill säga svengelska.
Mm. Aha, det var
hon är,
riktigt.
Hon är som superamerikansk. Amerikaniserad. Problematiskt.
Mm. Här är folk börjar erkänna saker som de gör i smyg. De skriver, skickar hans fula kläder till Selby eller andra hans klädföretag. För det här misstänker jag hemma. För det kan vara så här. Älskling, vart är den där tröjan som jag gillar och du inte gillar alls? Vart är den? Har du sett den? Den är borta. Du vet den där tröjan som du verkligen inte gillar? Vart har du sett den? Den är jag hittar inte den. Vad kan den vara, den tröjan som inte du gillar så mycket? Alls. Den där tröjan som du verkligen hatar när jag har på mig. Vad har den tagit vägen någonstans?
Jag kan berätta, den är på Röda Korset.
Bättre händer nu.
Sätter upp tavlor utan vattenpass och laser. Jag sätter bara upp den förbannade tavlan.
Jajemus. Ingen jävla vattenpass. Vi kör på ögonmått bara, det blir jättebra.
Ja. Snälla. Varför skulle man behöva vattenpass och laser när man sätter upp en tavla? Den där sätter man liksom till på plats ordentligt när man väl har satt dit spiken.
Ja, det låter som att du har en problematisk partner.
Hur menar du?
Nej, men alltså personen som mejlade.
Jaha, det är flera som kissar i sina blomkorgar.
Ja, någon skriver, kiss i blommorna lät ju riktigt vidrigt. Jag lägger dock mina naglar jag klöst i värmeljusen hemma. I inte slänger dem i papperskorgen. Vad äckligt.
Och så då brinner ju dem och så osar det upp. Och så,
Nagelrök.
Ja, rökelse.
Vad gör du när din partner inte är hemma som du vill erkänna? Det är liksom dagens biktbås. 72250 P3 mellanslag. SMS alltså.
Tack så mycket Matilda Ronge.
Tack.
Nu har vi kört första timmen.
Bra jobbat.
Samma. And I can feel myself wasting now. You know you broke my heart, and now standing in the pieces of shattered dreams in your life. And I can stop these emotions now. I'm letting go. Behind my vanity, I got covered. I see the protection of a dancing crowd under the strobe lights and the laser beams. I cry, and the music is too loud to stay in my head. My feelings all over, it's over, all over, and so I. Behind my Balenciaga covered eyes, oh, I cry. Agnes här i morgonpasset i Petre.
Ah, gud, människors hemliga liv.
Roligt.
Jättekul. Jag stänger av eller nollställer alla förbannade wifi-lampor. Vad är det för otyg att man ska ha en app för att stänga på och av sin lampa? Jag skyller sen på strömavbrott. Jag kör knivarna i diskmaskinen, skriver någon. Hänger om tvätten som man har hängt upp. All tvätt varje gång hänger jag om.
Hänger om?
Men ni kan inte hänga tvätt, förlåt, men ni kan inte det.
Vad menar du? Eller vad betyder det?
Ja, men att om du har hängt tvätt så kommer du förmodligen ha hängt saker snett, inte liksom dragit ut så sömmarna är parallella, typ låter saker fortfarande vara så lite tork, eller vad heter det, tvättmaskins skrynkligt och bara lägger det över någonting så att det liksom inte, du daskar inte ut och du sträcker inte sömmar.
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Inget av det där.
När min sambo inte är hemma så smygröker jag ibland, skriver någon.
Inomhus?
Ja, mysigt. Det gjorde jag med.
Fyller på spolavätskan i tjejens bil. Har pågått i flera års tid. Hon har aldrig fyllt på själv. Hon har aldrig undrat eller frågat. Jag funderar på om man ens vet att man behöver fylla på ibland. MVO Ugglan. Roligt att du säger, nej men det är man behöver spolavätska finns det ju.
Det behöver man ju aldrig byta. Eller behöver man ju aldrig fylla på.
Ju mer du kör desto mer fylls det på. Det är som ett batteri som laddas.
Flickan med guldtanken.
Ja, verkar så. Det är om en sambo har tröjor med tvivelaktiga tryck kan man vända dem ut och in och lägga dem längst ner i t-shirthögen. Han kommer aldrig hitta dem. Men har du egentligen gömt dem? Ja, det är det som är frågan.
Koka menskopp är det någon som skriver också. Det tror jag är vanligt. Mm-hmm. För det måste man göra lite då och då. Och det gillar inte killar att man gör i husets, i kökets kastruller.
Det är någon som skriver, min man ville bara att vi skulle använda ett visst sort känt, icke-miljömärkt diskmedel. Det är bara det som funkar, säger han. Jag bytte ut under 1,5 år till ett miljömärkt i samma färg. Han blev väldigt kränkt när jag sen berättade, skriver Anneli.
Men dåligt diskmedel, alltså förlåt, men det finns inget mer frustrerande än när någon köper billigt diskmedel.
Nej, jag har ju som sagt diskmaskin, jag kör alltid den. Vad den är.
Just det.
Diskmedel är ingenting som jag använder mig av riktigt.
Nej, det gör jag i gjutjärn.
Jag passar på att plocka ur diskmaskinen som jag vill. Det vill säga, det är okej med en liten droppe på ett, det är okej med en liten droppe på ett glas.
Ja. Ja. Att alltså så här, för min kille tror att allting måste stå ute och torka ordentligt innan man sätter in det i skåpet. Det kan torka i skåpet.
Ja, men vad då? Det står väl tillräckligt länge i en öppen diskmaskin innan man ställer in det.
Nej, men inte om man vill tömma den direkt.
Nej, nej. Det finns de hetsiga.
Jag låter min katt äta på köksbordet, ibland direkt ur min tallrik. Sambon hade inte blivit så glad om han visste hur ofta det förekommer.
Alltså, tänk om min fru har liksom donerat alla mina tröjor som jag gillar till någon sån...
Förmodligen har
någon
det
sån box, lagt i någon box. Mm,
förmodligen.
Och om jag då, och sen så vet du, skänks det till någon. Mm. Och så kanske det är någon fattig person när jag åker utomlands någonstans som har min tröja på mig. Får jag ta tillbaka den då?
Ja.
För det är inte jag som har gett bort
den. Nej, det är helt rimligt. Ser du en fattig människa på
med
stan
min tröja?
I din liksom Big Ben stand-up festival 1991 så är det du som med våld sliter av det fattiga barnet t-shirten och säger
rätt.
What is mine is mine. Mm.
Sparta! I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
Everybody.
gotta be clean, gotta be mean, gotta be everything. Oh, why don't you love me, why don't you love me? Oh, why can't it be so? I could be down, I could be blue, I could be all this. I could be happy, I could be happy, I could be anything you like. Gotta be clean, gotta be mean, gotta be everything. Oh, why don't you love me, why don't you love me? Why can't it be so?
Little Freddy. Grace Kelly, Mika här i morgonpasset i P3. One hit wonder, eller?
Mm, jag vet inte. Mika hade väl någon mer?
Hade han det?
Jag tror det.
Ah, okay.
Någon som vaknar 7.
Ja.
Det är många som vaknar, jag kan tänka mig, ställer klockan på 7 på morgonen.
Ja.
Och skriver, Linnea, du ska inte ha diskmedel i gjutjärnsgrytorna och pannorna.
Nej.
Viktigt.
Nej, så är det. Tack Linnea, jag smyger alltid med att sätta in blöt disk i skåpet. Förstår inte problemet, disken torkar ju lika bra där. Ja, nej, men då ser man helt plötsligt bucklig faner där inne i skåpet. Är det det ni är ute efter?
Kanske.
Ja.
Kanske älskar bucklig faner.
Ja, men det verkar ju vara då. När faner, det är liksom, den färgsatta faneren lossnar ifrån spånskivan. Det vill man kanske som tjej då. Jag vet inte. Man då sätter in en massa blöta grejer där.
Mm, det är kul att du har koll på faner.
Ja, det är klart att jag har koll på faner.
Prata inte med David Dyd om faner.
Nej, jag älskar faner.
Du är ju uppvuxen med faner.
Alltså, jag känner mig hemma bland faner.
Du gillar inte solitt trä.
Alltså, det är klart att jag gillar det. Men då känns det som att jag är... jag är en våning på Östermalm. jag vill liksom att det ska kännas... Det ska vara liksom, helst furufaner.
Ja. Det behövs verkligen, för furu är ju så dyrt.
Nej, men furufaner, det är någonting som så här, jag förstår att det känns så fruktansvärt tråkigt när man kliver in i ett rum fullt med furufaner. Men det är någonting med det som är så här, det är trygghet, det är skolgång, det är en statlig institution. Mm. Alltså det är någonting med det här är väl lite liknande.
Ja, men jag undrar om du menar, du har säkert rätt, men jag tror att det du menar har jag tänkt är björkfaner.
Så kan det vara. Det är bara att man i lekmannamun kallar det för furufaner.
Du har säkert rätt. Jag bara undrar, för jag vet precis vilket träslag du menar. Det är så väntrumsmöblemangsbord.
Ja, precis. Hutschar brukar vara i det.
Ja.
Hutschar, alltså det är go-to-materialet. Ska du göra en hutsch, då ska det furufaner.
Ja.
Originalhutsch är alltid i furufaner.
Oh,
det var så det började.
Det är så jävla vackert att vi har liksom gjort standard av att bygga möbler av så här formpressat bös.
Ja.
Och sen så lägger vi på en faner och bara, det är trä.
Ja, det är ju trä. Det är trä rakt igenom.
Ja, precis. Så det är inte lögn.
Det är det inte.
Nej.
Det är någon som skriver, min pappa brukade köpa gitarr i smyg och när de dök upp i smyg och när de dök upp och mamma blev sur så sa han alltid att det var en present till mig eller ett av mina syskon. Tror jag äger 5 gitarrer som jag aldrig spelat på. Det är ett sätt. Det är många som håller på.
Ja, det är väldigt mycket folks hemliga liv alltså.
Mm.
Köper babykläder. Rycker av lappen och säger att jag har köpt dem billigt på second hand så att han inte ska tycka att det är onödigt. Den här är lite grov. Jag redigerar mina digitala kvitton i en PDF-redigerare som min fru tror att mina inköp kostar 40-50% mindre än vad de gör.
Jag fattar inte det riktigt.
Jo, alltså att han alltså retuscherar beloppet på kvitton.
Oj då.
Så att det ska se billigare ut. Så att hon är så, har du köpt en platt-tv igen? Bara, jo, men för bara...
380 spänn. Den kostar 380 spänn.
Den kostar 380 kronor.
Klart, alltså stöter man på en platt-tv på 85 tum för 380 spänn, mm, köper man den.
Men det där kommer jag ihåg när jag var med mamma ibland och handlade. Och hon var så, det här säger vi inte till pappa, kostade så mycket.
Jassa?
Ja.
Hon gjorde samma grej.
Ja, men inte att hon gick in och redigerade PDF-kvitton, men att det var lite så. Så behöver vi inte säga så jättehögt vad den här kostade.
Nej. Okej, och vad kunde det vara för någonting? Någon vas eller?
Nej, men det kunde vara, jag vet faktiskt inte riktigt. Hon köpte en bordsduk här om året för jättemycket pengar.
Alltså det är så fruktansvärt.
Och sen så sa hon P behöver inte veta exakt vad den här kostar.
Nej, nej.
Men jag berättade.
Gjorde du det?
Ja.
Shit starter.
Nej, men han bara skakade på huvudet, men det är väldigt kul. För att han kan inte för sitt liv förstå att en bordsduk kan vara värd 4 och 2.
Men 4 och 2? 4 och 2? Köpte han en bordsduk för 4200?
Ja, med mig glatt påhejandes.
Och vad var det för jävla bord? Var det liksom, var det en isolitt guld?
Nej, det var från Svensk Tenn.
Ja, okej.
Okay. Det är dyrt som fan.
Ja.
Men du vet, jag är ju väldigt manipulativ där. Ja. För jag tänker ju att det där kan ju jag ärva sen.
Såklart. Ja, 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 precis. Nej, tacka vet jag. Fure fan er. Det ska vara. Som hindrar mig från mitt jobb.
Nej, men när du inte är tillbaks till när låten är slut, då måste ju jag kliva över på andra sidan bordet och liksom rädda Sveriges Radios anseende.
Okay.
Och då råkar du komma in då när det är en sekund kvar, och då ska jag få skit då från att jag tar din plats.
Men när har jag inte synkat en låt?
Men typ, det händer ändå lite då och då.
Aldrig
tog hänt. Du bara till dig själv.
Tackar. Skålar.
Unnar sig själv en långburk.
Men jag blev så upprörd här ute. Vad är det för människor som är, som befinner sig i vuxen ålder, som inte hälsar tillbaka när man säger god morgon, god morgon. God morgon.
Jag vill ha namn.
Ja, jag vill ha någon namn. Jävla glasögonorm här ute. Jävlar, vad ska jag säga då? Ja, men förlåt, när man blir upprörd så säger man saker som inte är okej.
Nej, då säger man saker man inte menar.
Nej, det, jag menar det. Där och då, i den vrede. Man bara lämna mig i det. I den liksom så här, gå tyst jävla korridor. God morgon, god morgon, säger man. Säger jag. Och så bara, tyst bara. Lämna mig med det. Gå där bara.
Och hen hade inte noise cancelling.
Vad sa du?
Ibland kan man ju ha noise cancelling lurar.
Det var inga lurar på
det. Det var inga lurar på den där.
Gubbjäveln.
Vi är P3.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G.
watching. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like shit. I'm locked down like a penitentiary. She spreads her love and all over him. When she gets home, there's none left for me. Summertime. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC.
Lana Del Rey här i morgonpasset i P3. Ja du, vad är det för vuxen man, halvfet och tjocka kinder som dricker energidryckt högt och ljudligt? Vad är det för idiot? Skriver Niklas.
Med ett hjärta, vet du vad Niklas?
Du, det där hjärtat kan du stoppa upp.
Det kan du ta och stoppa upp där solen inte skiner.
Ja, till exempel röven.
Till exempel.
In another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Yeah. ever was.
Once in a lifetime, Joshua Idehener, morgonpasset i P3 med David Ryd, Linnea Wikblad.
Pappa köpte en Jaguar av min kompis. Han parkerade den på gästparkeringen för han vågade inte berätta för mamma att han hade köpt ytterligare en gammal bil.
Gästparkeringen? Lite längre borta.
Lite längre borta.
Ha en bil i smyg. Ja, vad är det för förhållande då? Undrar man. När man ändå liksom så... Ja, när man inte får leva ut på det sättet som man vill. Det kan man fråga sig.
Det kan man fråga sig.
Det är de stora frågorna. Nu är det dags för Matilda Ronge. Och Petri Nyheter, varsågod.
Tack. Konservative Karol Nawrocki har vunnit Polens presidentval enligt den slutgiltiga rösträkningen, uppger nyhetsbyrån AP. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vapenbrott efter en skottlossning i eller vid en port i Vasastan i Stockholm sent igår kväll. Ingen person har hittat skadad och ingen misstänkt är gripen. Svenska Maja Stark vann golftävlingen US Open i natt och det var den första svenska segern i US Open sedan Annika Sörenstam vann 2006. Och är det så fel med barnmat på krogmenyn?
Jag menar pannkakor, köttbullar, pasta bolognese.
Ja, pytt, korv med bröd kanske. Det är mat- och krogdebatten som har trappat upp kan man säga. Och vi ska till Göteborg nu. För där verkar det alltså vara trendigt att slänga upp barnmat på menyer på krogarna där. Det är bland annat Göteborgspostens Frida Rosengren som skrivit en krönika om det här. Och hon menar att trygghetsmat, som hon kallar det, har tagit över Göteborg. Och så tar hon exempel på en ny krog där de serverar spaghetti med köttfärssås. Men det är inte liksom någon så satsig gourmetpasta med tryffel och syrad lök i små klickar på ett skifferfat, utan det är liksom classic laga till ungarna recept. Bolibompa spaghetti liksom. Och en annan krog där har panerad fisk med kall sås på menyn.
Men alltså, är det på barnmenyn eller på stora vanliga menyn?
Jag förstår det som att det liksom är stora vanliga menyn liksom. Men bamba käk med andra ord. Och sen så raddar hon upp massa liknande exempel och så undrar hon liksom vad grejen är med att det är så mycket sånt här i just Göteborg nu. Och så har hon en spaning då om att det kanske är skillnad mot i Stockholm, och att i Stockholm där vill man bli vuxen, tror han, hon. Och här i Stockholm då så finns det liksom anrika 1700- och 1800-tals krogar kvar som Tennstopet och Gyllene Freden och Operakällaren. Och i Göteborg har de liksom Köttbullekällaren och Sjuans ölhall och en korvmoj i Vasa. Så hon menar att det är liksom som att Stockholm är storebrorsan och Göteborg är det här busiga, valpiga småsyskonet som inte kan växa upp riktigt.
Okej, men nu fattar jag. Det är alltså inte, det handlar inte om mat på menyn som föräldrar ska kunna köpa till sina barn.
Nej.
Utan att det är liksom någon sorts barnmatifiering.
Exakt.
Av vuxenmenyn.
Ja.
Fattar.
Trygghetsmat som hon kallar det då. Och hon menar att det liksom inte är som ett hån det här att Göteborg inte kan växa upp, utan att det kanske är tvärtom, att det är det man behöver nu. Att det vuxna är att våga beställa det man faktiskt vill. Köttbullar och mjölk till maten eller vad det kan vara. Skita i krånglet typ.
Ofta så får man inte beställa barnmaten.
Jag vill jättegärna beställa från barnmenyn.
Vet du alltid när jag gör det?
Nej.
När jag beställer hem, för då kan de inte syna mig. Då beställer jag alltid pannkaka. Jag såg ugnspannkaka här från, så jag bara, okej, klick, två stycken barnmat.
Okej, det blir ett klick.
Klick! Lägger var i korgen.
Men det är flera som skrivit om det här. Erik Rosén på Aftonbladet, han har skrivit en lång text om att han tycker att restaurangkulturen i Sverige är på väg åt fel håll och tar upp massa exempel. Och ett av dem är just liksom barnmatskrogtrenden i Göteborg. Men han tycker att det snarare handlar om nostalgiskt dårskap. Och han är inne på att det är typ lite samma med sunkhak här i Stockholm. Och han menar att det liksom är coolingar som hängt där när de var 20 som nu tagit över de här sunkakan och öppnar upp dem i en lite så halvironisk ny tappning, om ni fattar vad jag menar. Och han tycker att allt det här är själlöst. Typ. Okay. Att det är en avveckling, snackar han om. Men Frida Rosengren på GP tycker i alla fall att det här med barnmat på krogen snarare är en slags kulinarisk snuttefilt, och hon kopplar det till att det finns någon trend just nu om att folk, ja, men kanske inte vill vara så hälsosamma längre. Alltså så Gwyneth Paltrow har börjat käka pasta igen, unga röker igen, det är trendigt med godis, och att det kanske är liksom lite så unna dig gumman känsla och fuck off attityd.
Okay. Jag tänker att vi, alltså att det handlar om att man har blivit mer uteätande. Alltså typ att så här, bara för att man så här, om man inte orkar laga mat så vill man äta ute, och bara för att man då äter ute så kanske man inte behöver ha så liksom carpaccio med friterad purjolök och labbla. Man kanske också bara vill ha
en håll käften pasta.
Ja, eller liksom man kanske bara vill ha så panerad fisk med kall sås och potatis.
Ja. Ja, så kanske det också är. Vad tänker du?
Ja, vad tänker jag angående det här? Det är ju, ja...
Punkisar.
Ja, men det är det enda jag tänker på.
Du tänker på punkisar?
Ja, det är det jag tänker på. För jag vet att måndagar och torsdagar på den bricklunchrestaurangen som jag brukar äta på så är det pannkakor.
Åh, oh, vad gott.
Så det kanske blir en liten punkis idag.
Med pannkaksylt.
Ja, att man åker dit och först alibi äter liksom huvudrätten. För att sen så kunna liksom moffa pannkakor.
Det är gott!
Ja, det är jättegott.
Det är så gott.
Och, ja.
Och sylt som man tar med såna här stora skedar.
Vad är pannkaksylt?
Ja, men jag tror att det är en blandning av så äpple, jordgubb. Alltså det är, ja, så här fulsylt.
Det är inte bra. Det är inte bra.
Ja, det är billigt.
Men vet du vad som är underskattat? Äppelmos och grädde.
Nom, nom, nom.
Ja, det ska man.
Och det är gott! Ja, du ska äta det idag.
Ja, vet du vad min fru gjorde? Rabarbersaft hemma. Hon bara, jag är hemma och saftar. Jag är hemma och saftar.
Trevligt.
Nu. Och sen så gjorde hon också någon sån, vad jag kanske anser är lite värdelös grej. Vad heter de här som blommar nu?
Fläder?
Nej.
Syren.
Syrenerna. Syrensirap.
Ja, trevligt.
Är trevligt.
Det är jättetrevligt.
Det kanske det är trevligt, det ser trevligt ut.
Ja, det är jättetrevligt.
Men att det inte är så här, det är ingen smak som en... är van vid.
Ja, Thomas fiskar.
Ja, ingen smak man är van med den här syren smaken, va?
Jag kan prata i timmar om det här, men jag ska skona er.
Ja. Vi tackar Matilda Ronge för nu då.
Tack!
Ja, sockret har inte riktigt påverkat mig. Jag är lite seg i huvudet.
Men du gör så gott du kan. Du kommer!
Det är det.
Pretend it's not the end of the world.
Miley Cyrus här i morgonpasset i P3. Och civilbefolkningen i Gaza befinner sig i en humanitär kris. Samtidigt har lastbilar med förnödenheter såsom mat och medicin stoppats vid gränsen av den israeliska militären. Vi har nu med oss biståndsminister Benjamin Dousa. God morgon, god morgon.
God morgon.
God morgon.
Ja, vi går väl rakt in i det då. Sverige är det enda landet i EU som inte stöder FNs hjälporgan UNRWA i nuläget. Varför?
Först och främst så är Sverige inte det enda landet i EU som har fattat ett sånt här liknande beslut. Det är 6 andra medlemsländer som har gjort det. Och bara lite bakgrund då. Vi har ju bestämt oss för att dubblera stödet till Gaza och regionen. Från det tidigare UNRWA-stödet på 400 miljoner kronor till 800 miljoner kronor. Och det är få länder på hela jordklotet som har fattat ett liknande beslut. UNRWA är ju en organisation som har funnits i regionen i väldigt lång tid. Israel har fattat en rad beslut som på många sätt kraftigt försvårar och på sikt kanske till och med helt omöjliggör deras verksamhet i Gaza, men delvis också i Västbanken. Till exempel för att nu är ju Rafah-gränsen stängd, alltså den södra mot Egypten från Israels håll då. Och nu släpps in få lastbilar från framförallt norra Gaza. Och via östra Gaza också. Och för att ta in hjälp den vägen så måste man kunna samarbeta med Israel som det ser ut just nu. Och eftersom UNRWA är förbjudet i Israel och som sagt kraftigt försvårat, kanske till och med på sikt helt omöjliggör deras verksamhet, så har vi bestämt oss då för att delvis dubblera stödet 400 till 800 och delvis kanalisera det genom andra organisationer, World Food Program, UNICEF, Röda Korset för att nämna några. Så att jag tycker ju alldeles för få lastbilar släpps in och har gjort det de senaste dagarna, månaderna ska man väl säga. Men av de som faktiskt kommer in är det framförallt World Food Program som lyckas få in lastbilar fyllda med mat. Så att det är skälet till varför vi fattade det beslutet.
Men jag tycker man hör om att flera hjälporganisationer menar då liksom att det blir svårare för dem att komma fram med sitt stöd utan UNRWA. Alltså eftersom de är en så stor spelare. Det var väl Läkare utan gränser som pratade också om att så här, utan UNRWA så finns det liksom inget nätverk. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att komma in i Gaza överhuvudtaget utan den liksom spelaren. Och hur vet vi att de andra mindre hjälporganisationerna gör ett bättre jobb med att komma in?
World Food Program är ju en av världens största hjälporganisationer som är i mycket svåra miljöer runt om i hela världen. Det svåra har hittills inte varit att få in lastbilen med UNRWAs hjälp. Alltså nu är det svårt att få in lastbilen för att Israel inte släpper in dem. Men det UNRWA har haft som få andra har, det är ju logistiken inne i Gaza. Man har ju haft en väldigt decentraliserad struktur. Det försöker ju Israel också nu göra om i grunden. Där har funnits hundratals, vad ska man säga, lämningsställen, så att det kommer in mat och sen så kanaliseras de om så att de kan sprida sig i hela Gaza. Även det försöker ju Israel nu med ganska tuffa medel helt göra om. Ni har ju säkert hört om det här oklara företaget som ingen riktigt vet vart de får pengar ifrån, som ska ha 3, kanske 4 olika ställen. Vi har ju sett kaosscener de senaste dagarna också när människor ska gå till de ställena för att få mat. Så att UNRWA har varit en av flera organisationer som har haft viktig logistikförmåga. Och det är därför vi har varit väldigt kritiska till att Israel har fattat de här besluten som kraftigt försvårar och kanske på sikt omöjliggör deras verksamhet.
Vad krävs då för att stödet ska återupptas då?
Nej, men att det här är ju inget konstigt att regeringen, det gör vi ju i alla regioner. Om vi vill hjälpa i Sudan, i Jemen eller någon annanstans så funderar vi ju och fattar beslut efter vad tror vi att våra pengar kan göra maximal nytta. Och här har vi då känt att vi kan göra maximal nytta genom att bland annat kanalisera stödet genom UNICEF, World Food Program, Röda Korset och flera andra. Om vi känner att UNRWA kan agera på ett effektivt sätt i regionen, då kan vi tänka oss att se över stödet. Så att vi vill ju hela tiden att våra pengar används på mest effektivt sätt.
Men samtidigt så verkar du ändå hålla med om att UNRWA har liksom ett skelett som når fram på ett helt annat sätt än vad andra hjälporganisationer har. Är det inte ett mervärde i det då om man jämför med de andra som ni nu väljer att använda er av?
Jo, men och det är ju ett av huvudskälen till...
Man vill väl nå fram i en sån här kris. Och om man märker då att de andra kanske inte når fram på samma sätt, är det inte det man är ute efter lite?
Ja, men först och främst, det är ett av skälen till varför vi har varit så kritiska mot Israel, för att de har fattat de här besluten som kraftigt försvårar och på sikt kanske omöjliggör UNRWA:s verksamhet. Men det finns andra organisationer som också har logistikkapacitet. Jag menar, bara precis innan årsskiftet så fattade vi ett stort beslut till UNICEF om vinterkläder och vinterskor bland annat till framförallt barn som lyckades komma ut. Det är alltså tiotusentals barn som nu kan gå runt med, som kunde på vintern gå runt med skor och vinterkläder tack vare svenskt stöd. Så det finns andra organisationer som har den logistiken, men UNRWA har varit en mycket viktig organisation.
Och vad krävs då konkret ska ske? Handlar det bara om Israels inställning till UNRWA? Eller är det någonting annat som behöver ske utöver det för att ni ska liksom kunna använda dem som hjälporgan?
Ja, men vi gör ju, jag sa ju att vi hade dubblerat stödet från 400 till 800. De här 800 så har vi hittills betalat ut, vi har inte hittills betalat ut allting, utan vi vill ju hela tiden löpande göra bedömningar. Vad kan vi göra som störst nytta med de här pengarna? Så att för att det ska ske måste vi kunna känna att det är genom UNRWA som vi kan få maximal utväxling på våra biståndspengar, och då måste ju de kunna jobba på ett mer effektivt sätt i Gaza och i regionen.
Men mer effektivt, jag menar bara så att jag förstår, för att du säger att de når ut mer än vad många av de andra hjälporganisationerna gör. På vilket sätt mer konkret behöver de arbeta för att de ska ha ert stöd?
Nej, men de, idag kan inte de ta in stöd via någon av gränserna för att de är helt förbjudna i Israel. Det är ju inget de själva har skapat, utan det är ju Israels lagstiftning som omöjliggör det. Så att vi vill ju att våra pengar i det här skedet som vi är just nu faktiskt går till lastbilar som faktiskt kan ta sig in i Gaza och kan göra nytta för de drygt två miljoner människor som finns i Gaza.
Biståndsminister Benjamin Dosa är i programmet. Vi fortsätter prata med honom alldeles strax. Det är P3.
Situation.
Situationships, Noah Legre här i morgonpasset i Petri där självaste biståndsminister Benjamin Dosa är med oss i studion. Och just nu så råder det ju en extrem humanitär kris i Gaza. Och då tänker man liksom så, borde man inte som regering skicka så mycket stöd som möjligt till en sån kris? Är det på rätt nivå tycker du?
Som sagt, vi har ju dubblerat det från 400 miljoner kronor förra året till 800 miljoner kronor. Det är väldigt få länder på hela jordklotet som både kommer upp i den nivån per capita och även i absoluta termer. Och då finns det väldigt mycket större länder än Sverige. Sen ska jag säga det att på kort sikt, just nu, är det inte brist på pengar. Utan jag var i Egypten förra veckan. Där finns det ett enormt lager fylld med mat, med vatten, med vaccinsprutor och allt annat som behövs just nu i Gaza. Som är helt fyllt, men det släpps inte in. De har logistiken färdig, de har lastbilarna redo, de släpps inte in. Så att på kort sikt är det inte brist på pengar. På medellång, lång sikt, om vi börjar prata återuppbyggnaden av Gaza, ja, då behövs det väldigt mycket mer pengar.
Sätter ni tillräcklig press på Israel då för att få dem att liksom släppa in alla de här resurserna som finns?
Där, om jag ska ge ett ärligt svar på det, så här, vi gör vad vi kan, allt vad vi bara kan. Problemet är att många av de här verktygen är inte på svensk nivå. Så att vi såklart tar upp det här hela tiden, ambassadören, alltså den israeliska, kallades upp i, vad var det, förra eller förra veckan. Jag har själv tagit upp det med israeliska företrädare. Men de reella verktygen, de som faktiskt kan göra skillnad, alltså handeln och sanktioner, det finns på europeisk nivå, EU. Så att vi kan inte själva införa sanktioner. Jag får ofta den frågan, varför inför ni inte sanktioner? Därför att vi inte kan. Vi har inte infört sanktioner själva Sverige mot Ryssland heller. Och sanktionsverktyget, där behövs det fullt konsensus. Alltså varenda EU-land måste rösta för att de ska gå igenom. Och vad gäller handeln så behövs det kvalificerad majoritet. När vi tittar på sanktionsverktyget, där är Sverige ett av de länder som just nu vill gå allra längst. Vi driver på för sanktioner mot israeliska ministrar som har extrema åsikter.
Men varför får ni då kritik? För det finns ju enormt mycket kritik just nu kring att man inte upplever att regeringen har tagit ställning tillräckligt hårt. Att vara tillräckligt tydliga med att liksom säga ifrån när det gäller vad Israel gör i Gaza.
Nej, men det är inte jag som kritiserar mig själv, men jag menar, ofta en del, jag får ju liksom hundratals meddelanden på Instagram med exakt det budskapet. Rätt många försöker jag hinna svara på, men nu har det kommit in så otroligt många. Det är just förklarat att vi har inte ett eget sanktionsverktyg. Vi driver så långt vi kan, men hittills är det rätt få EU-länder som driver det här. Där man kan göra som störst nytta just nu, det är att liksom driva på fler regeringar. Men så jag tror att det finns ett missförstånd där. Vad kan vi själva styra över och vad kan vi inte?
Att frångå EU då? Det är ju inget, det finns ju gånger som vi har gjort det från svenskt håll. Är det, om man har gjort det när det gäller elöverföring mellan länder och sånt där, är det här inte en sån situation där man tänker att nu är det tillräckligt allvarligt att nu liksom nu gör vi det här för att poängtera någonting? Mm. Är det någonting som ni tänker är en möjlig grej att göra?
Nej, men när man säger frångå EU, då antar jag att inte lämna EU utan att inte
exakt. Nej.
Och det finns ju vissa lägen i helt andra frågor där det, vad ska man säga, det går, det finns ett intervall. Okej, det kommer lagstiftning från Bryssel, men hur ni implementerar det i respektive land, där kan ni själva välja lite. Här är själva verktyget i EU. Så ta som sanktionerna mot Ryssland. Där har det varit problem att få igenom nya sanktionsprogram för att Ungern inte har röstat för ett enda land. I det här fallet när det gäller Israel så är det betydligt mer än ett enda land. Så att vi kan inte införa egna sanktioner. I så fall skulle vi behöva lämna EU och sen införa egna sanktioner. Och det verkar det inte finnas någon större aptit för.
Finns det ingenting mer Sverige kan göra? Stoppa vapenhandel till exempel?
Ja, men vapenhandeln den styr vi över själva. Och med vapenhandeln brukar de flesta mena vapenexporten till Israel. Man kan säga att vi är ett av de länder i hela EU som har mest restriktiv syn på Israel sen 50-talet egentligen. Så sen 50-talet har inga nya avtal beviljats av militära system. Det har fortfarande pågått vapenexport till Israel, men då är det av produkter som vid det tillfället inte klassificerades som vapen, men som i efterhand har klassificerats som antingen dual use, alltså både militära och civila syften, eller som i den militära infrastrukturen. Och då har det gällt följdleveranser. Och sen 2023 så har inte ett enda nytt tillstånd ens av följdleveranser beviljats av ISP, alltså den myndigheten som är ansvarig.
Men svenska vapen kommer fortfarande in i Israel och potentiellt används i Gaza?
Inga nya tillstånd har beviljats sedan 2023, och som sagt sedan 50-talet, oavsett om det är blå regering eller röd regering, så har man haft en mycket restriktiv syn på att bevilja tillstånd för vapenexport till Israel. Så där, så här, det styr vi över själva, men vi har redan en väldigt, väldigt restriktiv syn på det.
Biståndsminister Benjamin Dousa, jag har hört att du kan sitta kvar lite grann. Mm. Är det okej?
Okay? Absolut.
Då fortsätter vi efter nyheterna.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing.
Slide.
Morgonpasset i P3 där vi har biståndsminister Benjamin Dosa i studion. Vi fortsätter prata med honom alldeles strax, men först bryter vi av med lite P3 Nyheter och Matilda Ronge. Varsågod.
Mm, tack. Konservative Karol Nawrocki har vunnit Polens presidentval enligt den slutgiltiga rösträkningen, uppger nyhetsbyrån AP. Nawrocki fick 50,89% av rösterna medan den EU-vänliga kandidaten Rafał Trzaskowski fick 49,11% av rösterna. Och valresultatet ses som ett bakslag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Två personer har gripits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll, det rapporterar P4 Stockholm. Det ska ha skjutits i eller vid en port enligt polisen. Ingen person skadades och under natten har en stor polisinsats pågått med bland annat teknisk undersökning och förhör av boende. Idag väntas Ukraina och Ryssland återigen träffas i Istanbul i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Och enligt uppgifter till flera medier ska mötet börja vid lunchtid och båda länderna har tagit fram ett utkast till en fredspromemoria. Alltså ett dokument med vad som krävs för fred och som ska diskuteras under mötet. Ryssland har till skillnad från Ukraina inte velat visa upp sitt på förhand. Och vi byter ämne till att svenska Maja Stark vann golftävlingen US Open.
I mean, it feels so surreal and it felt like it was so far away just a couple of weeks ago. And just last week my confidence was so low and then I had a special friend tell me that you need to be confident, you need to trust yourself and and that's what I tried to do.
Mm, så sa hon efter att ha vunnit i natt. Och det här var 25-åriga Maja Starks första major-seger och den första svenska segern i US Open sedan Annika Sörenstam vann 2006. Och vinsten innebär att hon kammar hem närmare 24 miljoner kronor i prispengar.
Du, vi går raskt vidare till lite Addison Rae känner jag, så att vi hinner prata klart med Benjamin Dosa som är i studion.
Smart.
Det var lite smart av mig,
smart
eller hur?
Av dig.
Addison Rae-fan.
Vadå?
Är du ett Addison Rae-fan?
Nej, det vet jag inte.
Det får vi se efteråt. Här kommer låten Headphones On i alla fall. Det är väl en bra inkörsport till Addison Rae?
Kanske.
Kanske. Put your headphones on.
Just have to surrender to the moment. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better.
Addison Rae, här är morgonpasset i P3. Vem är det vi sitter med, Linnea?
Ja, det är ju självaste biståndsminister Benjamin Dosa. Mm. Och vi pratar ju då om situationen för civilbefolkningen i Gaza. Hur skulle du beskriva den?
Att det är en av de värsta platserna på hela jordklotet just nu. Och det är svårt att som svensk liksom kunna sätta sig in i situationen. Men det är brist på praktiskt taget allting. Man kan inte fly någonstans heller. Det finns ju många andra hemska platser men som det kan vara svårt att ta sig ifrån. Men där det ändå finns rutter eller en rutt, en utväg ur det för sin familj, för sina barn. Det finns inte i Gaza. Och det som också skiljer Gaza från många andra platser är att det är inte i grund och botten logistiken. Det finns som sagt mat som står utanför gränsen, både i Israel och i Egypten, som är redo att köras in. Det finns pengar, det finns lastbilar, men det kommer inte in.
Kan du förstå kritiken om att det görs för lite? Från svenskt håll.
Ja, jag tror inte en enda bistånds- eller utrikesminister i hela världen som följer det som händer i Gaza kan känna sig nöjd. Jag menar, det är ju inte jag heller. Och jag känner också frustration. Finns det ingenting mer jag kan göra? Och jag önskar att det hade funnits, liksom att det hade handlat om pengar. Vi hade kunnat skjuta till stöd till en viss organisation eller att det fanns någon nyckel i det här. Men det är ju inte jag som står vid gränsen och håller lastbilarna ute. Utan det vi kan göra nu, det är ju att sätta press på Israel att öppna gränserna för nödhjälp. Och det gör vi ju delvis, vad ska man säga, land till land i alla format vi har. Jag har själv varit på besök både i Palestina och Israel. Då tog jag upp de här frågorna. Det var ju flera månader sedan. Men också genom EU. Det är där verktygen, sanktionsverktyget finns framförallt.
Och men du känner verkligen så här, vi har gjort allt vi kan. Vi har gjort allt vi kan och jag kan inte göra mer, men jag vill göra mer.
Ja, men det så här, sanktionsverktygen finns på europeisk nivå. Från Sveriges sida har vi dubblerat stödet från 400 till 800 miljoner kronor, vilket extremt få länder på hela jordklotet har gjort.
Men är det den känslan du har?
Ja, men det är klart att jag känner
att det är så här, jag vill göra mer, men det går inte, jag har gjort allt.
Nej, men jag känner en enorm frustration och vill självklart göra mycket mer. Och det är ju bara att titta på, jag menar, jag får dagliga rapporter rent statistiskt, men det är också att se bilderna, försök sätta sig in i situationen. Jag känner väldigt stor frustration över att man inte kan göra mer.
Vad är det du vill göra men inte kan?
Ja, men släppa in hjälp och nödleveranserna. Att Gaza någon gång kan börja gå in i nästa fas och återuppbygga Gaza också. Det är ju det som skulle behövas. Och det är ju inte bara, i media fokuseras det ofta på, vad ska man säga, mat och vatten. Och det är klart att det är ju basfundamenta. Men så här, ett värdigt liv, så här, sanitetsprodukter, mensskydd för kvinnor och unga flickor. Det är också brist på.
Känner du att för du säger så här, vårat enda liksom tillvägagångssätt